Hej och välkomna till Tronspelet, Aftonbladets eminenta Game of Thrones-podd. Jag heter Tove Björnlund, sitter i ett litet poddrum med Markus Larsson. Som hej. Är så nöjd nu.
Ja, herregud. Och vi har fyrfaldigt leve för detta avsnitt.
Fantastiskt. Och vi har även fått hjälp från Niklas Wendt, vår andra expert här.
Hej, hej. Kul att vara med igen.
Yay.
Den här gången sitter sladden i mikrofonen, hoppas jag. Redan från början.
Ja, det blir säkert jättebra nu. Och så har vi med oss Sandra Weibro på länk ifrån somewhere i Kroatien, kanske?
Ja, precis. Några mil norr om Dubrovnik, eller King's Landing som vi kallar i den här podden.
Exakt. Det är ju Game of Thrones-land.
Man kan säga att Sandra har tagit sin sån där korrespondent, söderkorrespondent i den här podden på riktigt allvar. Hon är i det riktiga King's Landing. Så sjuk är hon på sin semester.
Ja, men verkligen. Ja, men här är det alltid någon som känner någon som känner någon som har varit buddy double eller stand in åt Daenerys. Så att jag känner mig väldigt nära serien.
Du känner wow. Dig nära Daenerys Targaryens buddy double.
Ja, precis.
Ja. Hett.
Ja, vi har i alla fall svinstort. Det är säsongsavslutning redan.
Ja, avsnitt och som 7. Sagt, hurra.
Hurra, the dragon and the wolf. En ja. Jäkla massa white walkers.
Äntligen, som Gert Fylking skulle sagt. Har den förbannade muren fallit.
Som vi förutsåg.
Nattkungen rider på en isdrake.
Den stora förhoppningen inför den här säsongen dessutom, att Nattkungen skulle bestiga en drake bakifrån.
Det vet vi inte hur han bestiger draken.
Jag antar det.
Det är för övrigt någon som har mejlat in och frågat, är det så att Nattkungen kanske har något slags Targaryen-blod i sig eftersom han helt plötsligt här kan rida på draken?
Ja, nu, alltså, jag vet ju att de som kan Game of Thrones och läst böckerna hatar ju när jag pratar om sånt här. Som jag kan ju inte mytologin om Game of Thrones. Men är det inte så, är isdrakar verkligen, har de samma regler som de där vanliga odugliga drakarna från Essos? Eller vad fan de nu kommer ifrån, förlåt. Från
Valyrien.
Ja, Valyrien. från det där bålet som Danny steg fram ur. Nej, men det är väl inte samma regler, antar jag. Han har väckt upp honom, han får väl göra vad fan han vill. Hade du väckt upp en underlat hade du väl fått göra vad du vill.
Hade jag fått flyga på underlaten.
Då hade du fått flyga på underlaten.
En mycket stor underlat.
Ja, underlat är rimligt.
Det är Jeremy. Ja, hjälp mig uttala det här. Podeswa ish.
Jeremy Podeswa, yeah. Din favoritregissör.
Ja, men han har gjort typ 4 Game of Thrones-avsnitt tidigare. Och han är ju mest känd för att ha gjort Unbowed, Unbent, Unbroken, som är det absolut värdelösaste avsnittet i Game of Thrones historia.
Och nu får han alltså ratta det viktigaste avsnittet. Ja. Det är inte bara ett avsnitt som inför sista, den riktigt sista säsongen. Det är också avsnitt som ska rädda hela 7:e säsongen av serien.
Ja, vad tycker ni då? Tycker ni att han lyckades?
Jo, men det tycker jag. Det var ju en upphämtning efter förra, alltså det förra avsnittet var ju ett debakel på jättemånga sätt. Men här, nu är vi ändå tillbaka i det som gör serien bra, tycker jag ändå. Lite rimliga intriger och sånt här. Inte galna liksom jaktuppdrag i ödemarken.
Ja, jag känner också att det var ganska skönt att det blev lite långsamt. Vilket är någonting man sällan har saknat i Game of Thrones. Kan ni chilla lite? Kan det hända lite mindre? Kan ni prata lite mer?
Kan ni resa lite saktare?
Ja, och äntligen kände att man fick landa lite i det. Trots att vi här då alltså har Nattkungen ridandes på en isdrake som fäller en mur, Littlefinger som blir mördad och Dan och Jonny som får ligga. Mm. Det är ändå 3 ganska stora grejer. Trots att man bara sa, ja nej, men det här var ju lugnt och fint.
Ja, och sen får träffa den treögda korpen igen, vill jag säga. Det är ett ganska viktigt möte. Ja. Som du ville sätta på pliktrapporteringen.
Amen.
Ja, okej, bra. Vad tyckte Sandra då?
Ja, det var ju, vi fick ju äntligen se ett härligt möte mellan Tyrion och Cersei. Mm-hmm. Och det var ju kanske en av seriens höjdpunkter nu. Eller i alla fall senaste säsongens höjdpunkt.
Jag skulle säga att den är god tvåa efter Cersei och Jaime. Jag tycker Jamie Lannister, alltså Nicholas Coster-Waldau, mm. har varit hela säsongens nyckelfigur och intressantaste person. Och här tycker jag faktiskt det var den bästa scenen. Framförallt ja, eftersom den då följs upp
vi kanske inte ska...
snöfall över King's Landing. Och att han,
ja, vi kanske ska ta det lite senare.
Att han
rider
iväg
det
mot... Ja, uppåt hallå. Vintern.
Hallå.
Ja, hej.
Ja.
Ja, det var exakt vad jag satt och antecknade också precis där när jag satt och tittade på det där, att Jamie är verkligen den mest, eller för mig har han vuxit ur som den mest liksom relaterbara och komplexa karaktären i nästan den enda riktiga människan i hela serien skulle jag säga.
Ja, det är han som har varit mest välskriven hela säsongen, och framförallt så tycker jag att alltså han som skådespelare har ofta spelar skiten ur såna här jättar som Lena Headey och Peter Dinklage. Han Jamie Lannister har ägt den här säsongen. Det var det intressantast att följa honom.
Han har kommit en lång väg från Prince Charming.
Ja, men, alltså, ja, men det som är så intressant, för att jag skulle aldrig kunna tänka mig när jag börjar titta på serien, den här bortskämda, arroganta, fruktansvärda adelsmannen kan man ju aldrig hålla på. Men nu i slutet av sjunde säsongen så har man helt bytt inställning till honom, och ja, det tycker jag är det mest imponerande med hela säsongen. Sen så kan jag ju då, vi ska inte sammanfatta säsongen här, sen kan jag av väldigt så här personliga skäl gilla ett visst spjutkast och att vissa människor till slut nådde muren, men Jamie Lannister för mig är höjdpunkten i den här säsongen och det här avsnittet.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, halva avsnittet är ju typ i Dragon Pit. Och herregud, så många fina återseenden vi får. The Hound och Brienne. The Hound och The Mountain. Vilket han fint kommenterade med att du är fulare än jag nu. Även om vi inte fick ett Clegane Bowl. Och sen har vi fått se Brienne och Jaime, Tyrion och Pod, Tyrion och Cersei, Tyrion och Bronn. You're nothing om att så länge sedan de sågs, men ändå. Mm.
Ja, nej, men det är ju en härlig sån där familjefest, höll jag på att säga. En julfest för Game of Thrones-fans. Men Niklas, du tycker det är lite fånigt där?
Nej, men det uppstår ju vissa problem när man skriver ihop alla linjerna så här igen. De har ju varit separerade så länge att det uppstår massa möten mellan människor som har en ganska lång backstory som man måste klara av väldigt snabbt, för ingen orkar sitta och titta på folk som pratar om hur det har varit sen sist. Så det blir ju väldigt så här märkliga små möten när de bara hej, hej, allt bra? Jo, det är bra. Och sen vidare till nästa par. Det har ju varit så hela säsongen med olika Thoros och Jorah att prata om hur det var och storma Pike på det glada 20-talet. Kan ha varit.
Vilket man också tycker att så där borde de ju helt ha kunnat skippa eftersom det inte ens har hänt i serien utan bara innan.
Nej, precis.
Ja, det kan man ju tycka. Men däremot, det är ju ganska fina möten.
Ja, för jag saknade ju att Bronn och Tyrion inte fick något när de blev insmugglade i King's Landing.
Nej, men här fick de ju en... Den funkar väl, för de har en sån jargong.
Absolut.
De vet vad de har varandra. Ja. Den ena är opportunist och den andra är olycklig, alkoholiserad hand. Ja, så det, ja, men det är härligt. Men sen så gör de det väldigt... Det finns två personer som de inte orkar, för den här scenen ska bli helt olidlig av snack, så måste de ju plocka bort Podrick, den magiska kuken som Bronn mycket träffande kallar honom i början av avsnittet. Och Bronn, han bara klappar på Podrick, bara, vi går och tar en bärs medan de här fina folket pratar. Det är hedrande att Bronn behåller sitt klassperspektiv i den här myllan av adelsmän.
Det är fantastiskt. Fantastiskt.
Och sen så börjar jag bli rätt trött på Dannys drakentré. Alltså nu måste hon ju, nu känns det ju befogat att hon gör en sån där massiv Rammstein-entré.
Ja.
Men det blir ändå så här, nu
ja,
har vi
måste
sett
man tänka wow varje gång. Ja. Men det är som, klart att hon måste impa på Cersei liksom.
Ja, precis. Cersei tänker säkert wow. Mm. Och Jaime ser ju skräckslagen ut, men som tittare i soffan tänkte jag mer, jag går och hämtar ostbågar.
Jo, man har sett det förut.
Ja. Ja, det är i alla fall, hon kommer dit med sitt trumfkort här. En jättearg White.
Ja.
Som helt tag ligger väldigt stilla i sin låda. Men det här är kul, för det här är nästan första gången man får se Cersei rädd på riktigt.
Alltså, med tanke på hur mycket hemskheter de här har sett i serien så är ju reaktionen lite konstig. Alltså, som sagt, jag gillar scenen, men man fattar ju nästan direkt att men Euron Greyjoy, han bara reser sig att det här var hemskt, nu drar jag.
Nu har jag fått nog. Nej, det kändes ju väldigt osannolikt. Inte riktigt i linje med hans karaktär.
Nej.
Fast lite ändå äntligen lite logik i fantasyn med att så här, kan de simma? Nej, men då drar jag till en ö. Och väntar ut den här skiten.
Ja. Och sen Qyburn måste ju givetvis fram och fingra på den avhuggen.
Men alltså...
Ja.
Men alltså, var det The Hound som hade mätt ut den där liksom lilla selen som White satt i? Ja, precis. Att han bara liksom kunde nå precis fram till Cersei. Det var ju liksom verkligen på liksom centimetern. Exakt.
Ja. Ja, men Hound är ju listig.
Ja, de måste ju ha lite dramatisk effekt när de ändå har tagit sig hela vägen till The Dragon Pit nära King's Landing.
Ja. Jo, men... Ja.
Ja, vad säger du om det här mötet helt enkelt? Vi får ju senare reda på att det är ju bara lur det här med Euron. Och det känns ju på något sätt lite bra.
Ja.
Vad?
Att Euron, att det bara var ett lur.
Ja, det får man ju veta senare. Och sen så får ju Jon Snow är ju in character hela tiden. Det är ju så roligt när Tyrion uttrycker det, men som man tittare känner hela tiden, att kan du åtminstone inte ljuga lite grann. När han ska försöka göra ett vapenvila med modiska Cersei och säga att hon hade redan knäböjt för den andra drottningen och kommer inte gå med på någon sån här.
Han hade inte ens behövt ljuga, han hade bara kunnat hålla tyst och nicka.
Mm.
Exakt.
För det är ingen som vet att han har sagt att han ska knäböja för henne. Det hade ju också löst ett problem för honom hur liksom alla i Norden ska acceptera hans underkastelse. Att de bara kunde skjuta på den lite
smart
grann.
Smart.
Ja.
Ja, att han inte pratade med Tyrion. Alltså,
nej, ingen vet om det.
Han det där var ju bara pillow talk.
Ja, precis. När han var dessutom halvdöd och låg under en björnfäll och yrade. Det borde man kunna ta sig ur utan en större problem.
Men då får ju, det är bara ett sätt, för att då måste ju det mycket logiska beslutet att Tyrion går och hälsar på Cersei.
Into the lion's den.
Alltså, han går frivilligt till The Mountain och Cersei. Ja. Och det här tänkte jag hela tiden, det här är ju en scen för Tove och Sandra.
Det var fantastiskt, visst var det, Sandra?
Ja, det var helt magiskt. Men sen, jag fattar inte riktigt hur, när Tyrion har blivit så korkad liksom. Man ser ju här hur hon spelar liksom med honom. Och han som borde känna henne bäst av alla fattar inte det riktigt. Ja, men den här lilla scenen med bebisen och någon liksom smeker på sin mage och sådär. Eller, vad tyckte ni?
Ja, jag tänkte också på det, att hon låter honom upptäcka själv att hon är gravid. Att det är så uppenbart att hon skickar de signalerna. Ja, det är konstigt, han har varit korkad hela säsongen.
Ja, du var ju inne på att han är en usel krigisk taktiker. Ja.
Men han kan inte det här.
Han liksom kan bara bygga avloppssystem.
Och det heller, uppenbarligen. Det är någonting som har hänt från...
Ja, men det är ju,
ja, han
det är
ska ju känna Cersei bättre än någon annan liksom.
Men det är ju det klassiska. Han måste börja supa igen. Alltså det är han måste börja dricka igen ordentligt för att han ska bli sig själv.
Ja. Och
vet
att
ju
han
alla
har blivit
som
lite
har druckit för mycket alkohol, man blir ju knäpp om man slutar.
Ja. Plus att han har blivit lite för god, känns det som.
Ja.
För att han hela tiden liksom vill att Danny, nej, men du får inte använda drakarna, bla 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 och så här. Jo, det är klart att Cersei också vill ha vapenvila och komma ställa upp till oss. Han har blivit godtrogen och naiv på ett sätt som han inte har varit förut.
Nej, och det är ju en intressant det är ju faktiskt en nu när ni säger det, en karaktärsutveckling som man inte riktigt tänkt på. Och, men då har vi ju innebär att vi har ju tappat seriens bästa citatmaskin. Mm. Alltså han, men det är väl en ganska logisk frukt av allt han har varit med om, att han åtminstone någon, eller det är ganska många utom Cersei som går den vägen, att de blir godare och mer tråkiga.
Nej, han borde ju verkligen liksom lyfta ett varningens finger när hon går med på att lägga ner stridigheterna och ska liksom marschera norr med hela sin armé. Så borde ju han, om någon, borde ju tänka, är det rimligt det här, och tro att hon kommer göra det?
För Danny är ju inte så. Hon säger, hon väljer, hon tror ju inte på Cersei vad hon än säger. Nej. Det finns ju ett citat i serien att jag har inga illusioner på att hon inte kommer ta alla landområden om vi går norrut, men hon väljer ju ändå att gå norrut. Hon gör helt enkelt en Jon Snow. Hon följer sitt hjärta och gör det rätta, och sen så, ja.
Det brukar gå så där för dem som...
Ja, det visar ju sig lite senare i avsnittet att det kommer ju gå så där för henne. Hon vet ju inte om att hon har ju inte ens rätt till järntronen.
Nej.
Kan du ha? För hon har gått i den jävla öknen och plågat oss i 7 säsonger.
Men Cersei Jaime-bråket då?
Oh, ja, men det har vi redan pratat.
Vi har pratat om hans karaktärsutveckling, men Sandra, ändå mer här.
Sandra, jag vet att du älskar Cersei mer än du älskar djur. Men Jaime Lannister och Cerseis samtal, jag tycker det är höjdpunkten.
Ja, det högg till lite grann i bröstet på mig i alla fall, enda gången tror jag avsnittet, när berget drog sitt svärd för att kanske hugga ner Jamie.
För jag tänkte,
dör han nu? Eller, det,
alltså, det var första enda gången nästan under hela säsongen jag varit riktigt rädd. Ja, det är ju Jamie man har varit riktigt rädd för 2 gånger. Mm. Nu åker han. Mm. Och nu den jäveln som puttade ner Bran och startade ganska mycket han också av allt olycka. Helt plötsligt så det skulle vara så förnedrande om den där jävla Frankensteins Qyburn-monster skulle döda honom. Mm.
Plus att det går så mycket teori, eftersom hela Valonqar-teorin där man också tror att Jaime ska döda Cersei, så vore ju en klassisk George R. R. Martin och bara så här: nej, för Cersei kommer ha ihjäl honom innan.
Jag hade ju då tyckt, men det är ju jag skulle ju tyckt att den scenen var fulländad om han blev dödad.
Ja.
Det tycker jag verkligen. Ja. Men som någon påpekade på nätet, att det finns ju en det finns en logik i Cerseis handlande i både mot Tyrion och Jaime. Tyrion, hon vill ju inte vara lika nedig som Tyrion och döda en av sina familjemedlemmar. Det är antagligen därför hon släpper iväg Tyrion, och för att naturligtvis sjösätta sina planer. Hon behöver ju honom, så det är logiskt. Och sen kan hon ju inte, alltså inte en Cersei kan göra sig av med den enda personen som fortfarande älskar henne i hela världen. Så man först, jag köper att hon låter Jaime Lannister gå.
Mm.
Och framförallt så får vi ju den snöflingescenen med Jaime Lannister och snön över King's Landing efter det, som är fantastisk. Men den här, du som har koll på armén, Niklas, den här Golden Army, som, hur farlig
Golden
är den?
Company.
Golden Company, förlåt. Hur farlig är den egentligen?
Ingen aning, den lät ju onekligen väldigt farlig eftersom den är då 20 000 man som inte har stridit i 7 säsonger och hade elefanter och hästar och allt vad det var. Så det låter väl farligt. Alltså truppantalet fluktuerar ju ganska mycket fram och tillbaka. Det går inte att säga om 20 000 är mycket eller lite eller så. Men,
ja, men det är en betydande del om man tänker på att de i Norden precis har sagt att Royce har väl, är det 5 000 eller 20 000 eller 2 000 eller något sådär. 2 000 man kanske.
Ja, men i alla fall, hon är sin pappas dotter. Hon tänker liksom pragmatiskt och ekonomiskt och mycket Lannister, monetärt.
Mm.
Hon ska alltså köpa sig segern. Och sen är det också väldigt Cersei att hon skiter i världen. Hon ser ju en möjlighet att de dödar, ta hand om Danny och Jon och alla där uppe, och tror i sin jävla narcissism att hon ska klara sig.
Som en äkta kapitalism, istället för att se död ser hon möjligheter.
Du tog
som att satsa pengar på ett sjukhus kanske.
Ja, ja, ja. Ja, vi skulle kunna ta mycket sådana, du och jag, som är överens om hur världen ska skapas. Alltså, man röstar inte blott. Men, men det är ju, hon har en klassisk borgerlig taktik i läget.
Mm. det kan vi säga. Men den är väl inte helt ologisk ur hennes, så här, ur hennes situation. Att hon känner att hon dör hur den går. Så hon är beredd att offra världen i en sista chansning att på något sätt hamna på toppen till slut.
Det måste man ändå respektera, tycker jag.
Ja, och det här är en av få grejer en av få grejer som jag tycker faktiskt är logiska. Att hämta en jävla gast på andra sidan av muren höll ju på som Vent sa här innan. Det höll på att skälpa hela serien. Mm. För den är så dum. Men Cerseis plan att använda Euron och den Golden Company. Mm. Hur fan, det låter ju helt löjligt. Det är ju ett
Golden
företag.
Golden Company, Second Sons. Det är de.
Hemskt. Det känns ju logiskt. Alltså hon är ju, den taktiken känns ju genomtänkt. Eller vad säger du?
Jo, Vent. Absolut. Det är väl den mest, ja, det är väl det bästa hon kan göra utifrån sin situation. Liksom.
Ja. Och som du sagt, hon riskerar inte sitt övertag på haven.
Nej.
Som en viss Tyrion Lannister gjorde.
Ja. Nej,
men en annan viktig fråga här i manuset som jag kan anta att det är du, Sandra, som har skrivit in. Vad gör Bron?
Ja. Ja, men det var ju viktigaste frågan här, kanske.
Och podd!
Ja, vad är podd? Och var är Hotpie? Ja.
Nej, den enda personen som har lovat Bron massa slott och så har precis ridit iväg in i kylan. Men,
precis, ja. Och brodern som sa att jag kan dubbla det har väl också återvänt till...
Ja. Ja, det logiska vore ju faktiskt, Anna, vore det inte om att Bron och Jamie red iväg i solnedgången eller vinterskymningen?
Det är för få avsnitt kvar, annars hade man ju kunnat se fram emot en 3-4 avsnitt ridande med Jamie och Bron på Kungsvägen och olika stopp på värdshus.
Ja, det hade gjort. Jamie träffar Hotpie, Sandra.
Eller hur? Det hade varit underbart.
Ja, men de är ju på väg åt samma... Är det något du ser fram emot inför säsong 8?
Ja, men hela liksom första avsnittet av de här sex sista kan väl liksom vara lite myspis, tycker jag.
Ja. Uppe i Winterfell sen så kommer ju någonting som vi länge har väntat på. Eftersom det börjar med att ja, Sansa får helt enkelt en korp och får reda på att Jon har inte bokstavligt talat men literally bend the knee.
Ja, han har gått, han har gått över till, han har blivit draktoffel.
Knävarg.
Exakt. Så de lurar ju på här, Littlefinger och Sansa ser ut att vara förtroliga, och sen så håller de en skenrättegång.
Ja, innan dess har de ju ett ganska långt samtal när hon faktiskt lockar honom i fällan.
Ja. Härligt.
Jag satt och antecknade då under den här scenen just med Littlefinger försöker få Sansa att se Arias värsta motiv, att det känns så tråkigt om det skulle framstå att hon var så lättledd som det ser ut, så att det skulle vara mycket rimligare om hon och Arya själva verket hade en pakt och försökte få honom att visa sina kort. Mm. Och sen visade det sig att det var så ganska snabbt, och det var ju väldigt skönt på något sätt.
Ja, men annars skulle jag alltså något annat slut på Arya och Sansa-bågen och Littlefinger skulle ju bli hemskt. Alltså då, så dum i huvudet är man ju inte. Mm. Sen kanske det tar lite lång tid. Alltså den där bågen går ju att klara av. Man förstår ju varför de vill att Littlefinger ska fimpas av sin egen kniv i finalen. Det fattar jag ju.
Men rättssäkerheten i den här rättegången kanske lämnar en del övrigt att önska.
Återigen. Det
fanns inte ett enda bevis, tror jag, för någon anklagelse alls.
Och jo, så blev han... för äntligen var Bran...
Ja, bevis, om Brans bevis. Syner är bevis.
Han fick äntligen vara duglig.
Men det går ju inte att använda en rättegång.
Någon säger kvickrättegång en gång i 1000.
Ja. Ja. Du kan ju inte gå in i en rättegångssal om du blir åtalad någonstans och säga, jag är en treögda korpen.
Ja. Jag
gjorde det inte.
Nej.
Men det är ju äntligen är ju Bran tillbaka också. Han har man ju väntat på hela säsongen, men snälla du, han vet ju allting.
Ja.
Men uppenbarligen
fast
har
han ju... inte det, knack, knack. Who's there?
Ja, men det finns mycket med Bran. Men vad tyckte du om allting? Littlefinger. Kommer du sakna honom?
Jag kommer sakna honom extremt mycket.
Extremt mycket?
extremt mycket. Nej, alltså han hade väl lite grann förlorat sin liksom kraft den här säsongen. Han har liksom inte gjort så mycket. Han har ju bara liksom hängt där uppe och inte riktigt haft någon riktning i det här stora kriget. Men det var ju en ganska passande så här, patetisk död han fick. Liksom be på sina bara knän och gråta och hålla på.
Ja, och försöka be där med: jag älskade din mamma. Jag älskade dig.
Inte ens det kändes äkta.
Nej, det är inget bra någon som kändes äkta.
Nej, men det var ju skönt ändå att hon kollade ut liksom allting. Du mördade Lysa Arryn. Du var ansvarig för egentligen John Arryn. Det satte igång allting. Det var du som startade Lannister-Stark-konflikten.
Ja, det är ju han som har startat hela. Ja, utan honom så skulle vi inte haft en serie. Så lite props får man ju ge honom ändå. Nej, men alltså det är det vi har suttit och pratat om i podden också. Att det är ju Littlefinger som någonstans har startat allting. Mm. Så det var väl bara helt rätt att han fick... Att Arya fick... skära halsen av honom. Men nu är stora frågan: tror ni att hon tar hans ansikte?
Vad ska hon ha det till? Ja, det kanske hon gör. Kanske, alla vet kanske ju... samlar på alla ansikten.
I och för sig, de flesta vet väl att han är död. Om hon ska använda det så blir det lite konstigt.
Ja, det blir lite creepy. Och han har ju öppet deklarerat för House Stark, så att hon kan ju inte bara svassa in i King's Landing liksom, med hans face på sig.
Men det var ju intressant att hans maktposition visade sig vara så himla svag. Han hade ju verkligen ingen i sin ringhörna överhuvudtaget. Han kanske skulle ha hållit lilla Robin Arryn närmare sig. För det var ju hans enda sköld liksom, mot att lilla Robin Arryn gillade honom.
Var har ingen han som tagit vägen?
Han är ju fortfarande i dalen och lär sig slåss med svärd, tror
jag. Ja, med tanke på,
med tanke på huset han är på slåss med svärd, så kommer han att slåss, försöka med sina träsvärd lika länge som Gendry rodde. Ja. Det vill säga, han återkommer aldrig till serien igen.
Ja, ska vi ta hela Brandgrejen nu ändå, trots att jag hade sagt att vi sparar det här till pliktrapportering?
Ja, alltså Bran... Jag tycker väl att det är värt att nämna Bran.
eller vad tycker du, Sandra? Korpen.
Kanske en liten mening i alla fall om det.
Han är ju lite liksom seriens motsvarighet till Fragglarnas skräphögen. Om vi minns honom.
Ja, men det är ju kul att han får vara lite rolig här. När Sam och Gilly har kommit fram i... upp till Winterfell. Sam kliver in och försöker ändå vara trevlig när han är bara så här: jag är den tredje av korpen nu. Okej. Okay. Fattar tycker, ingenting, men...
Jag tycker man borde göra ett hopklipp på... alltså hur Sam... Det här är kanske inget viktigt. Jag är ledsen ni kan klippa bort det här. Men hur Sam gör entré. Ja. Seriös gång.
Han kommer alltid insmygande i dörrar.
Han sticker in huvudet och bara: hello, ursäkta. han är på något sätt så här, inverterad Kramer i Seinfeld som bara störtar in. Han är bara så här, den lustiga nissen som kom in.
Bara ett huvud som sticker. Men det är i alla fall kul att Bran får vara lite rolig. Men han bara: Jon Snow är på väg tillbaka med den här Targaryen. Och han bara: oh, wow, har du sett det? Jag fick en korp.
Ja, jag tycker den scenen är bra. Framförallt så börjar man ju ana hur diaboliskt... alltså, de gillar ju incest i den här serien. Manusfattarna har ju tidigt fattat så här att ja, folk kommer liksom älska... De har ju tjatat om att Danny och Jon ska ligga med varandra. Och sen gör de det på det här sättet. När de äntligen får till det så korsklipper de med treögda korpens lakoniska små one-liners om att det här är ju faktiskt släktingar som ligger och pumpar på varandra i ett romantiskt motljus.
Way to förstöra en av de få fina sexscenerna som finns i Game of Thrones.
Ja, när vi får en fin sexscen. Ja,
Missandei och Grey Worm, of course.
Ja, dels den. Oh, den var pop. Härlig. Och så, man får inte glömma Jons rätta grottmys. Maka. Ja, nere i grottan. Dubbelgrottan.
Ja, grottmys var bättre än båtmys. Men...
ja, men det tycker jag är bra. Ja. Alltså, det blir något så obehagligt Game of Thrones-aktigt över det. Om man inser att det är något... Det kommer ju inte gå bra. Eftersom... han är... Hur, kommer vi någonsin kalla honom Aegon Targaryen? För det är ju faktiskt det han heter. Jon Snow finns ju inte mer.
Nej, och då skulle han ha varit...
Vad säger du, Sandra?
En sand?
Ja.
Sandra har gått... Hallå?
Jag tror att she's gone the way of the army of the dead. Nej.
Ja, vi får se om Sandra återkommer från Kroatien. Nej, jag vet inte. Manusförfattarna måste ha myst så mycket när de kom på det här att Sam och Bran får sitta och kommentera kärleksmyset.
Ja. Exakt.
Och göra det väldigt lite obehagligt.
Ja, från släkt till övertaget med att han då verkligen är den rättmätiga arvtagaren.
Ja, och precis då så vänder de på sig i sängen till den här patriarkala missionären.
Exakt.
Snyggt.
Det är ju en tanke med det.
Han, ja, det
han, och han gör det med kraft.
Ja.
Så här bara, papang!
En liten inblick fick man i hur den treögda korpens interna sökmotor funkar.
Ja. Ja.
Att han visste inte om det här bröllopet innan, men liksom kunde inte se det. Men när han fick information om att det fanns, då kunde han leta fram det i sin lilla och se den scenen. Den
jag hoppas att han inte ligger och tittar på när sin bror har sex med sin faster i alla fall.
Ja, jag tror han kanske inte kan välja. Han kanske ser det ändå.
Ja. Men det var ju ändå lite så här att hela Roberts uppror och så här var baserat på en falsk grund. Det var ju lite intressant. De har ju anat lite mellan raderna att det är ingen som har liksom varit särskilt rätt fram om hur det där gick till egentligen. Ja. Det är bara att det är Robert som har hävdat att Rhaegar rövade bort Lyanna och våldtog henne och sånt där. Man har ju anat ändå.
För övrigt så såg Rhaegar precis ut som Viserys.
Ja.
Det var ju liksom...
Det var också lite creepy.
Ja.
Ja, men det finns många så här fantastiska godbitar i, i det här avsnittet.
Ja. Alltså, och han
vi har
ju
inte
mycket
ens kommit fram till den bästa.
Nej,
men
precis,
vi
inte ens kommit fram till det. Och, han har ju mycket att leva upp till här med namnet Aegon Targaryen. För det var ju han som liksom enade de sju kungarikerna. Smidde järntronen bland annat.
Ja, men han har inte drakar än så länge, så det blir ju lite svårt för honom att...
Well, he just rode the dragon, så att säga.
Det var du. Slut för idag.
Ja. Det är tur att Tove får säga det här, men alla som undrar om Jon Snow skulle rida en drake i den här sången. Han gjorde det.
Jag såg också något kul tweet.
Han red drakarnas mamma.
Det är bara kungen av järntronen som kan göra det.
Jag såg en väldigt rolig tweet också om att Jon Snow kanske inte är en bastard, men han kan precis ha skapat en ny bastard.
Ja, men nu kan det bli, apropå det här, det kan ju bli barn av det här. Blir det en drake då?
Det var det faktiskt.
Avlar de drakar nu där på den där båten? Behöver ju lite fler drakar. Kommer hon värpa ett ägg? Är det som kommer ske i säsong 6 att hon ligger vid någon strand och värper?
Ja. Nej, men det är någon som har mejlat in det till oss också, just det här att så här, de kallar ju barnen för drakar, så att hon kan ju bara få drakar. Så då kanske det blir draken nu när det är Targaryen med Targaryen.
Just det.
Alltså för att hennes barn kommer ju då vara en drake. Och Emil från Vetlanda har också en rolig teori om att det är en bra connection här med att Drogon rids ju av Dany. Och sen så är det ju Rhaegal som Jon borde rida på. För att Rhaegal är ju då döpt efter pappa Rhaegar.
Ja. Jag har ingenting att säga emot det. Det skulle ju vara ett slöseri på Jon Snow eller Aegon Targaryen som man nu... Alltså det går inte att säga om det. Man skulle ju kalla han Agge. Agge! Agge kommer rida drake innan den här serien är slut, det tror jag. Och det blir väl Rhaegal då.
Ja.
Man kan ju se framför sig en viss sån här drakfight med tre drakar. Nattkungen, Danny och Agge.
Men det lägger upp lite för dig frågan om både Agge och Danny kommer överleva säsong 8. Jag tror inte, alltså gör de det så blir det ett så här lyckliga i alla sina dagar slut som inte känns så här symptomatiskt. Om man säger om George R. R. Martin någonsin skulle orka skriva klart sin version av den här sagan, då skulle ju de båda inte överleva. Men vad kommer serien ta vägen? Alltså, man kan inte ha två Targaryen som rider omkring på drakar och liksom besegrar ondska. Det är ju inte...
Ja, men så kommer det inte bli. Antagligen kommer någon av dem dö.
Det är någon också, sorry att jag har varit så dålig här på att glömma bort vad folk heter, men någon mejlade också in och sa att kanske kommer Melisandre tillbaka, och så ni vet hur de gillar att offra kungsblod för att liksom få bra hjälp av The Lord of Light, och då kanske någon av de två kommer offra sig.
Ja, det har rätt det. Ja, just det. Melisandre ska ju komma tillbaka en gång till för att dö i Västerås, och även Varys ska ju dö. Men det finns ju en annan scen innan vi går på själva, vad ska man säga, de olympiska spelens medaljceremoni närmar sig. Ja. Men innan dess, alltså den här Sansa och Arya på muren.
Det är härligt.
Där får jag också såna här lite hisnande en hisnande känsla i magen när jag tittade på den serien. Jag har sett den två gånger nu, eller den scenen. Eftersom den där, de återknyter så snyggt till Ned Stark. Mm. Alltså Ned Stark är ju också någon sån där underliggande, alltså fäderna har ju varit någon, framförallt Ned Starks influens på olika karaktärer har ju varit genomgående i säsong 7. Men där tycker jag där får de på något sorgligt hisnande sätt knyter de ihop ganska bra hela serien när de står där. Mm. Tycker jag.
Väldigt fint.
Och det ska väl också nämnas, Ned Stark är ju också väldigt närvarande i den utmärkta scenen mellan Fion och Jon Snow när Fion bestämmer sig för att också rädda sin syster.
Precis. Just och det. Alfie Allen, också en sån skådis som man känner att man har underskattat lite.
Mm. Ja, det är synd. Jag tycker det är lite synd att inte han har fått större utrymme, hans karaktär. För det, tillsammans med Jamie Lannister, har han varit den intressantaste konflikten.
Mm. Ja, man undrar ju honom att få göra någonting bra nu till slut, kanske. Vi får se.
Och
ja,
att hur hysteriskt roligt var det inte när han då ska utmana den här andra sjökapten och han blir så att säga saved by the balls eller lack thereof.
Ja, men hans största svaghet blir till slut hans styrka.
Ja. Han kan ta hur många poundings till det.
Ja, han kan stå och sparka honom hela säsong 8 ja. Där, men han skulle ändå stå kvar. Nej, och sen att han också bryter karaktären och blir modig. Mm. Han backar inte för en gångs skull. Så det var också fint.
Yeah. Och jag gillar också med fortfarande Sansa Arya där. Att det de reciterar, det där Ned Stark-citatet, det var ju det som var i trailern också. Det är jäkligt snyggt, om att Starksen ska hålla ihop för att the lone wolf dies but the pack survives. Och vi har väl inte förlorat en enda Stark?
Nej, inte den här
säsongen. På den här säsongen.
Jo, vi har faktiskt förlorat en Stark. Benjen. Jag Jon Snow. Benjen och Jon Snow.
Fast han är technically så är han ju half a Stark. Mamma. Mamma Lyanna och Benjen röker för sig. Damn it, då hade jag fel.
Han var ju redan halvdöd. Det är en sen tidigare. Kanske,
Ja. Men Benjen var ju något annat. Han var ju, vi har inte riktigt fått förklaring riktigt vad han var. Nej. Finns det fler Benjens där ute? Det är, man undrar ju. Ja. Har de bara gjort en? Det är en lite märklig grej. Ja, men i
sen
alla fall.
Sen har vi en pampig avslutande scen.
Ja, man sitter ju där och undrar när de har prickat av alla vi har följt den säsongen. Hur går det för Tormund?
Ja.
Och nu borde ju Sandra vara med er. Ja. Men Tormund,
och Mr. Beric D.
Då blir man ju lite sådär, då vill man ställa sig upp i soffan och sjunga halleluja. Som Dr. Alban gjorde en gång i tiden.
Ja.
Men då vet man ju, man vet ju vad som kommer av ställen. Och det är vackert. Och de är fler än någonsin.
Ja.
Och de har jättar.
Ja. Och det ändå börjar snyggt med bara en liten walker. Och sen bara fylls det på. Ja. Och fylls på. Och sen kommer han.
Sen kommer han med den vackraste draken vi har sett i hela serien faktiskt. Och nu får ju alla fans som har läst böckerna äntligen se blå eld. Och vad den kan göra. Det verkar inte som att den fryser folk.
Nej.
Det är mer ilsken svetslåga än vad Drogon har.
Ja. Jag tyckte den isdraken såg lite rappare ut när den flög.
Ja, ja, den lite snabb.
Lite giftigare än de här.
Ja, men det är ju nattkungens draken. Det är väl klart att den är lite bättre.
Men lite antiklimax med muren ändå, måste jag säga.
Jag hade också förväntat mig något mer än att de bara skulle välta den. Liksom.
Ja, bara svetsa sönder den på några sekunder bara.
Ja, men jag trodde snarare att det skulle vara någon magisk handpåläggning som liksom gör någonting.
Ja. Men förklara för mig, Tove, det här med reglerna med muren. var det enda som krävdes det här för att riva alltså Berlinmuren?
Det är ganska otydligt från början, men muren ska ju vara byggd bland annat med magi. Liksom.
Ja. Ja, det var upplöstes ju på något sätt i så fall.
Ja,
ja men det är så,
de har ju plockat whites förbi den förut, åtminstone det medan de var döda, så i den här serien när Jorah Mormont och Jon Snow första gången ser en white. Ja, då är den intagen, så de har ju kunnat passera, men jag antar att nattkungen då inte ska kunna.
Ja, vi har varit inne på det här igen i förra avsnittet igen, och förlåt alla som har lyssnat det, men alltså gasten har de ju tagit ner till King's Landing, så det är ju inget problem, för ibland när man läser om det här så står det att det finns massa magiska folk som döda inte kan passera. En gast är ju uppenbarligen död. Men de kan bara knalla fram och tillbaka.
Det finns ju massa andra
det är lika enkelt som att köpa mjölk på Coop, liksom. Man går bara in.
Ja, det finns massa andra legender också om att det ska finnas ett horn då som man ska kunna blåsa i, och då ska
det förbannade hornet.
Ja, sorry.
Man undrar ju vad nattkungens plan hade varit om inte en drake hade flugit upp och fått sig själv dödad.
Hade han bara stått där och väntat?
Hur hade han fått ner muren då?
Han kom ju på att han skulle göra rätt fort.
Ja, de har ändå vandrat omkring ganska länge där uppe fram och tillbaka. Och
ja, 7 säsonger.
Ja.
Och jävlar vad de måste ha varit dåliga på att bränna folk uppe i Norden. För han har ju hur många som helst.
Ja. Det var ju alltså bara Hard Home.
Så var det 10 000 eller
något. Ja, men typ, för de stänger ju grindarna där till den här lilla trämuren, och det är en hel del som är fast bakom.
Jo, men han har ju haft några tusen år på sig också.
Jo, precis.
Så det är ju rätt många kadaver han har samlat
tid
på
att vänta.
Ja.
Men undrar om man har någon sådär, om man har hittat någon sån här så välter du muren manual.
Ja.
Du behöver drake.
Steg ett. Ja, men vad tror vi här om Tormund och Beric Dondarrion?
Nej, man ser inte dem dö.
Nej, de måste ha klarat sig.
Ja, för det kändes ju ändå som att de sprang och såg muren falla från ena sidan. Eller liksom såg hålet från en sida.
Ja, nej, men de är nog kvar.
Jobbigt om de är fast på fel sida så att de inte kan knata hela vägen bort till Castle Black.
De borde ju rimligtvis ligga lite pyrt till. Men jag tänker på hur storleken på den där. Niklas, storleken på den armén, hur skulle du uppskatta den?
Ja, det är svårt att säga. Jättestor såg den ut.
Och hur långt är det mellan Eastwatch och Winterfell? Alltså Sansa och Arya ligger ju rätt
till.
Rätt tidigt i nästa
säsong. Det är närmare till Castle Black, tror jag.
Ja.
Men
kan draken fälla hela muren på några sekunder? Måste den kunna elda upp Winterfell eller vad som helst på det?
Ja.
Ja, alltså det, om, alltså, om
fast nattkungen kanske blir lika kaxig som Cersei och bara, jag ska ner till King's Landing och sitta
på nattkungen kan ju för fan, han har väl inte såna dubier. Han ska väl bara förstöra allt. Han är ju härlig på det sättet. Gud, det känns som man håller på nazisterna när man håller på den där jävla armén.
Ja. Ja, nej.
Nej, men alltså men så var det. Man behövde bara blåsa lite eld på den så föll muren.
Men det är väldigt få som har dött den här säsongen, är det inte det? Det
är ja, Thoros av riktiga och liksom. Thoros, för ingen bryr sig ju riktigt om de här bröderna Tar eller pappa och son Tarly.
Nej, precis.
Baelish, hela House Frey. Men det räknas inte.
Crown of Thorns i och för sig.
Ja.
Alltså, just Queen of Thorns. Crown of Thorns, ja. Det är en annan.
Och de här sand... människorna.
Jag vet inte, de
får man
som bryr sig om heller.
Ja. Man vet ju inte om de är döda.
Jo, vadå? Obara och Tyen?
Jo, men inte Elaria.
Ja, ni menar de fångade?
De sitter väl där nere och ruttnar bort.
Men inga sådär, inte så många hjältekaraktärer.
Nej, jag känner inte att det är så många man kommer sakna. Liksom.
Men det kan ju bli en riktig harakiri-fest. Alltså, ja. Det kan ju bli en dödsfest i sista säsongen antagligen. Det är som du säger, Danny och Jon Snow känns ju helt orimligt att båda ska överleva.
Ja, och att Cersei, de har sparat alla fanfavoriter med liksom Tormund, The Hound, Brienne.
Ja, men The Hound kommer ju bli en Clegane Bowl.
Ja.
Det måste ju vara.
De tisade
ju
det ganska tydligt.
Jag tror inte de kommer... kan bli Arya som tar Mountain också. Mm.
Det vore fint.
Det är ju intressant också att precis i början när Jaime och Bronn sammanfattar hela serien, så också en blinkning till någon sorts tittare måste det väl vara, att det bara handlar om kukar.
Ja. Också PGA, det klassiska citatet, it's just tits and dragons. Ja. Och så bara, det kanske bara, it's all about dicks.
Ja. Ja,
och isdrakar måste man lägga till.
Ja, och sen är det ju kuktråden tas ju sedan upp av Fions avsaknad av kuk.
Ja.
Vilket blir
en, så kuken blir den röda tråden i början.
Kuken blir den röda tråden i sista avsnittet av sjunde säsongen. Bra, då har vi sammanfattat det. Yes. Och om du ska lyckas här i världen så är avsaknad av kuk det bästa du kan ha. Ja. Det fick vi lära oss.
Precis, då får man både kanske ligga med Missandei och man kan ta hur mycket stryk som helst.
Exakt. Ja, men då börjar vi förstå vad de vill berätta, ja, med den här serien.
Jag har bara en sista fråga här som man kan börja fundera på inför nästa säsong då. Varför ser Tyrion så besviken ut när Jon och Dany ligger? Är inte det här en jättebra allians?
Ja, du. Ja, det var en bra fråga. Ja. Mm.
Det kan ni ju tänka på till nästa år eller två.
Vad fan kan det bero på? Men Tyrion har ju varit lite bekymrad mest hela säsongen över hur allting ska gå. Han kanske känner på sig någonting.
Han var ju intresserad av det här med tronföljden, så han borde ju vara glad att det händer någonting.
Det kanske blir små babydrakar.
Ja.
Eller så är han bara putt att inte han har någon att mysa med. Han har ju varit kungen av mys innan. Ja. På olika bordeller över hela Västerås.
Vi har tyvärr ingen spoiler-haj med oss idag, för att det finns ju inget nytt att spoila när säsongen är över.
Nej,
men
det
finns två små nyheter.
Finns det två nyheter?
Två nyheter. Ja, det ena är ju det tråkiga som jag antar att alla som är intresserade av Game of Thrones redan har sett. Jäkla dansk jäken Nikolaj Coster-Waldau och har ju varit ute och pratat i någon dansk tidning och sagt att nej, men jag börjar ju spela in i oktober. Det här kommer nog dröja 2 år tills ni får se nästa säsong. Mm.
Ja,
det är inte rimligt.
Nej, vad ska vi göra under den tiden?
Ja, det går tyvärr inte.
Jag fick ett förslag på Twitter av en som lyssnade på den här podden. Han tyckte att vi skulle börja göra ett avsnitt per kapitel i böckerna. Jag tror inte våra chefer kommer godkänna det, men det var ett intressant förslag. Men då får
ingen skulle lyssna.
Tänk på att då skulle jag förmodligen bli galen.
The great reread.
The great reread. Jag tror en viss Magnus Dahl sitter och jublar om den idén.
Han kommer överväga att komma tillbaka till bladet bara för att få göra det här.
Ja. Nej, men alltså det är orimligt. 2 år. Ja, men börjar de spela in i oktober. Nu är det.
Jag vet inte hur det är sånt här med pre-production och post-production.
Ja, men det är sent som tusan.
Det måste vara jättemycket vinter.
Men det smarta de skulle göra i HBO, det är ju att lägga det på hösten nästa år. Då. Att man
så att de inte förstör vår semester igen.
Exakt, dels det. Men det viktiga är väl att det inte dröjer 2 år. Då är det mycket. Sen så måste det ju bli så vi pratade om innan vi gick in i det här rummet, att fan vad mycket bättre serien blir när avsnitten är långa. Alltså, den här säsongen skulle ju bli mycket bättre om avsnitten var 80 minuter allihopa. Det är väl förmodligen för dyrt att göra, men då hade ju säkert många logiska luckor kunnat täppas till lite snyggare. Men om de ska ta så här länge på sig, så innebär det nog, det borde rent logiskt innebära att det blir långa avsnitt allihopa på slutet. Fast nu börjar ju alla samlas på samma ställe, så jag vet inte, det är ju faktiskt inte så mycket kvar att knyta ihop. Det är, jag menar, den här nattkungen som är, det kan ju inte ta 5 avsnitt att komma till Castle Black för dem. Nu har han ju faktiskt en drake, och då kan han ju rimligtvis flyga expressfart över hela jävla landet, som Danny har gjort.
Exakt.
Kommer nog inte bli så mycket prat i pelargångar det sista. Ja. Nej. Det blir nog bara ett enda stort mayhem. Och det har väl hintats om.
Ja, mycket
mer. Jag läste någonstans att det kommer bli ett blodbad.
Ja.
Och det gillar vi ju. Du hade en nyhet till?
Ja, en pytteliten bara. George R. R. Martin har varit ute och sagt att han har tydligen inte sett någonting av säsong 7. För att han är busy med sitt skrivande. Dan, dan, dan. Så snart kanske det kommer någonting.
Sa han inte att hans entusiasm problem inte blir större med åren?
Nej, precis, för att han är gammal och trött.
Alltså jag börjar tro att han kommer aldrig bli klar med den.
Nej, det lutar ju åt det. Så, alltså, inte ens om han blir klar med den här boken har han minst en bok till som han måste få se. Och det är ju då,
ja, med tanke på att hur länge han håller på med den här. Ja, jag orkar inte.
6-7 år, va?
Ja, men jag tror liksom att han skrev den första, så det tog liksom så lång tid.
Jo, men det förstår jag, men då ska han ju ha fysiken att bli en bit över 80 innan han är klar.
Ja, han är inte hälsan själv. Men han sa förresten också i den här intervjun att han ser sig själv, han känner sig närmast Tyrion Lannister. Men sen inser han att, but actually, I'm more like Sam, Samwell Tarly.
Ja, men det är ju Sam, Sam vi har tänkt på nu. Det är ju George Martin. Hello! Yes!
ja, nej men vi får väl ta och tacka och bocka, men vi kommer göra ett avsnitt till för att liksom se när vi har landat lite, sammanfatta hela serien. Så lyssna på oss nästa vecka igen.
Ja, men det blir kul. Och tack Niklas att du var med.
Verkligen.
Och, kul att vara med igen.
Och tack Sandra som var med ett tag från Kroatien.
Som men förhoppningsvis inte har blivit uppäten av en
Dothraki-armé. Ja. Nej, men det blev något strul där. Och tack alla som har lyssnat, tack alla som har mejlat.
Ja, gud, det, vi har fått jättespännande grejer som vi inte ens har hunnit gå in på.
Det har varit fantastiskt roligt det här, och det känns jättekonstigt att det ska dröja 2 år innan man kan fortsätta se den här serien. Men från djupet av mitt svarta norrländska hjärta så finns det aldrig större anledning som efter det här avsnittet att säga Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Hej då.